Men det här nu, apropå dagens ämne.
En kvinna och man? Nej. Vill du?
Nej.
Inte en kvinna och man?
Nej, den
är det Lasse.
Ja.
Ja.
Kvinna och man är det.
Kom igen.
Känner det lite så här bluesigt idag?
Ja, det är lite bluesigt. Det här är Anne Linnet.
Och vi är... Och hjärtat kan gå i tusen stycken. Och det...
Det kan ju det. Mm. Det gör ju det ibland. Eller hur?
Vi pratar om kärlek idag, Pernilla.
Mm.
Men vet du, innan vi pratar om kärleken så måste jag ändå ta upp en annan grej.
Här lite. Ja.
Igår när vi såg så pratade vi om självkänsla.
Ja.
Och ända sedan dess har jag gått med en så här gnagande obehaglig känsla. Jag tänker, vad sa jag?
Mm.
Och gud, vad läskigt det där var.
Också det. Ja.
Och det är som att jag ser alla ansikten framför mig som är så där, oj, jasså.
Jag känner lite samma sak. Att vad har vi sagt och vad har jag gjort? Och gud, ska jag prata om det? Och vem är jag? Och tycka någonting. Och
precis. Liksom
vara för mer eller för liten. Eller hur man
exakt
än gör så är man fel på något sätt. Men det är ju så spännande tycker jag. Att vi liksom faktiskt berör och hamnar rakt i vår... Ramlar vi liksom rakt i vår egen fälla på något sätt. Eller inte fälla, vad ska man säga? I vår egen damm liksom.
Exakt. Och med det här med självkänslan så kommer hela tiden det här ifrågasättandet om... Vad håller jag på med? Så vill jag genast be om ursäkt och säga... Antingen vill jag säga, men nu är det bra. Eller också vill jag säga, förlåt. Mm. Eller också vill jag säga någonting. Och så tänker jag så här, men jag vill bara vara ärlig. Jag vill bara vara ärlig. Och så kommer den där misstanken in. Eller försöker jag vara kokett? Försöker jag säga, kan inte ni gilla mig nu fast jag säger det?
Men det kostar. Det kostar på att vara ärlig.
Ja.
Mod.
Ja, mod.
Jag tycker vi är jättemodiga. Vi är ute på en modig promenad som vi inte riktigt vet vart den ska bära. Vi har inga svar eller lösningar. Det här är för oss. Det är en modig promenad som är...
Exakt så är det. Men det är verkligen...
Och mod kostar på.
Ja. Alltså, och man är inte alls säker på om det här är liksom ett klädsamt sätt.
Nu slänger vi oss in i kärleken och det kan man inte säga igen. Det är ju inget lätt ämne heller. Jag tycker det är jätteläskigt.
Det är det. Att man, om man skulle börja prata om kärlek så tänker jag så här, vilken föreställning hade jag om kärlek när jag var barn? Eller när jag växte upp, rättare sagt. Inte när jag var barn, men jag växte upp. Mm. Jag är uppväxt utan pappa. Jag har inte sett en man liksom, i en familj på det vardagliga sättet. Men jag läste tonvis med Allers romaner och Stahle. Absolut, precis. Och i de här tidningarna och de här böckerna så... Det var ju så tydligt det där, att ens liv var en enda lång väntan på kärleken.
Mm.
Och i den så fanns det en föreställning om vad män var. Den här mannen som man skulle bli kär i och som skulle älska en tillbaka. Hur skulle de vara? Jo, de skulle vara förutom då att de skulle ha en skarp markerad haka, en blå snygg blick och liksom vara stiliga på alla sätt och vis. Så skulle de också vara så här bejakande och trygga och stadiga. Och liksom var de tvivlande på något sätt så var det bara på ett klädsamt sätt. Och sen var liksom kärleken rättvis.
Mm.
Alla fick vad de ville ha. Om man bara var snäll och det, gjorde som man skulle. Och sen kärleken var lite alltid överkant åt kvinnan också. Hon skulle alltid vara den som var lite mer tillbedd. Mannen skulle alltid vara lite skämtsamt charmigt men ändå sådär tillbedjande.
Mm.
Och hon skulle alltid vara sådär lite mer tillbedd. Den bilden.
Det är ju intressant för jag har ju också vuxit upp utan... En pappa. Eller jag hade en sån här helig pappa som jag hälsade på. Men det jag märker också att det har ju präglat mig Ja, upp till vuxen ålder i alla fall, tror jag. Egentligen tror ju jag att det är så. Om man inte haft den där pappan så är det ju honom att söka.
Ja, det kanske någonstans är så. Plus att man kanske inte har någon sån här riktigt... liksom den här normala synen på vad en man är.
Det är det jag menar.
Ja,
det är det jag menar. Det, inte pappa blir lite, så, utan jag menar man söker liksom en... Men vad gud, man försöker väl lära känna vad män är. Liksom.
Ja, och att om någon man visar sig liksom lite väl vardaglig eller svag eller... bara som folk i mässor. Jag tror det är genast på något sätt att någonting...
Jag måste spela en låt som liksom bara går rakt in nu i stalet världen.
Ja.
Är du beredd?
Mm. Ja, den.
Vet du vad det är?
Ja, det är Eva Attling.
Ja, oh, vad tråkigt. Men det var som...
Det är någonting jag vill säga dig. Det är mörkt nu och du har lagt dig. Och jag ligger här bredvid och jag vill att du ska se. Hoppas du kan läsa mina tankar. Men är inte det så? Jag tänkte där läsa mina tankar.
Exakt vad jag tänkte också. Jag skrev upp det här.
Men det är liksom
så jävla. Den är ju så gullig. Ja. Men det är verkligen den tiden. Precis. Och den unga flickan, kvinnan som jag har varit. Kan du inte läsa mina tankar? Varför kan du inte läsa mina tankar?
Exakt. Och vet du, ju mer jag tänker tillbaka på när jag var yngre, så var det just det här att liksom någon skulle se, någon skulle förstå. Och jag skulle inte behöva göra speciellt mycket. Och det passade ju så bra då med den som jag har outat mig som här, som den här utan liksom någon större självkänsla, utan när man inte är den där som vågar stå och bara berätta sån här är jag. Och just att hitta någon som kunde läsa mina tankar. Det var som...
Jag tycker det är så gulligt. Ja. Sånt, så är det så... Jag har inte tänkt på texten så förut.
Nej.
Det var mer liksom den där stämningen. Den där... Jag hoppas att det räcker till och att det håller så länge jag vill. Och om du håller mig hårt i hand, fast vi blir främlingar ibland. Hoppas du kan läsa mina tankar. Det finns bara...
Det är en fin musik som du vill att jag ska gissa som kärleks.
Men det är så roligt.
Ja, det är jätteroligt. Jag älskar så.
Vänta.
Jag försöker också komma på.
Vänta.
Jag kan inte dig. Da 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 da. Kärleks i motivet i Gudfadern.
Ja, förstås. Men tänkte du så när du liksom träffade din man när du gifte dig? Liksom så? Nu är det nu.
Nu, jo, på något sätt. Men jag tror ändå att jag hade liksom lite en sorts skada av det där. Att jag liksom gick... Jag har alltid levt, om man tänker så här, kärleken som ett litet rosa moln, ett typ av idealtillstånd som alltid har varit minst en meter ovanför mitt eget huvud.
Mm.
Och att liksom jag försöker nå det där molnet och liksom pressa ner det på jorden. Och att jag egentligen aldrig riktigt fattat... precis. Hur det ska se ut på riktigt.
Men det är också därför att man, ja, men därför jag kan känna att det liksom har varit mannens blick på mig som har varit, att jag har längtat efter den. Det är den som har varit normen på något sätt. Absolut. Inte den egna självkänslan eller det egna jaget, utan jag har också liksom hela tiden liksom på något sätt försökt spegla mig i mannens blick.
Absolut, det har jag också gjort. Och vet du, bara för ganska nyligen så tänkte jag mycket på vilket sorts språk jag har använt i kärleken.
Ja.
Plötsligt en dag så tittade jag ner på min egen hund.
Mm.
Det här låter hemskt, men det är verkligen sant. Jag tittar ner på min egen hund och jag ser hans sätt att bete mig. Du vet det här, hela tiden det där iakttagandet.
Mm.
Ska vi gå ut? Nej. Ska vi ha mat? Nej. Alltså här att han registrerar varje rörelse. Han lär sig på något sätt tyda vad olika saker. Och då fick jag den här isande känslan av att så där har jag betett mig genom livet. Mm. Så mycket, speciellt i kärleken.
Mm.
Att det funnits någonting liksom lätt vanmäktigt i mitt eget språk att förhålla mig. Det här att jag har tytt på tecken. Tycker du om?
Mm.
Du tycker väl om mig? Mm. Du tycker om mig. Mm. Ja, du tycker, du vet. Eller det gör du inte.
Mm.
Ska vi göra det? Ska vi gå vidare här? Man vill att någon ska se.
Det är någonting också med det, liksom, jag tänker det där sammansmältningen. Att man ska liksom bli ett i kärleken också, som är farlig. Jag har en Rilke-dikt som jag bakom på. Jag läser den. Jag tror att den handlar om det här precis. När vi en gång accepterat att också mellan de som står varandra närmast föreligger ett oändligt avstånd, kan ett underbart liv sida vid sida växa fram, om vi lyckas älska detta avstånd som gör det möjligt för oss att se varandra klart avtecknade mot himlen.
Mm.
Det är det där man inte gör i den unga,
nej,
i de unga åren, tycker jag. Det där, det är liksom sammansmältningen som blir för stark liksom.
Nej, men jag tycker att det här, om man säger att det finns i kärleken två motsatta strävan hela tiden, alltså det är som två krafter som drar i en från två olika håll, och det ena är den här längtan efter sammansmältning. Man vill verkligen bara vara ett, och sen den här andra, jag är jag, friheten, inte ha sitt eget liv, leva sida vid sida. Alltså, det är två motsatta krafter.
Mm.
Och att man hela tiden, eller jag känner att jag hela tiden har kämpat och hitta balansen i det där.
Mm.
Och när jag var yngre, då var jag betydligt mer klamrig än
men
vad jag
är idag. Men var du sådär så att du blev jättelätt förälskad?
Nej, kanske inte jättelätt förälskad. Det tror jag aldrig riktigt jag har blivit så. Men jag blev väldigt förälskad när jag blev förälskad.
Ja.
Och på ett rätt, kan jag tycka idag, hjälplöst sätt.
Mm.
Att det var en känsla av
att du försvann och tappade dig själv.
Ja, liksom. Jag tappade fotfästet.
Mm. Det är ganska vanligt säkert. Men jag, när jag tittar på mig själv nu tillbaks, så där så känner jag att jag hade väldigt lätt att bli förälskad under de unga åren så där. Men så var det som att jag var mer förälskad i förälskelsen. Mm. Jag var förälskad i en bild. Mm. Den var inte verklig.
Mm.
Jag kan känna som att jag levde i en sorts fantasivärld.
Mm.
Den tycker jag är lite läskig.
Absolut.
För den fantasivärlden kunde ibland vackla med mig, alltså få mig att tappa fotfäste, men den hade ingenting med liksom. Idag kan jag känna att jag är verklig. Jag står med fötterna på jorden. Mm. Men den där bilden av, alltså förälskelsen fick mig att,
ja, nej, men det där, den där fantasivärlden, den känner jag jättemycket igen. Och just det här att man nästan blir arg på en partner för att, nej, men nu gör inte du som du ska göra i den här fantasivärlden.
Mm.
Och den här förtvivlan med en själv, att man inte klarade av att leva upp till den förälskade jaget.
Men det är omöjligt. Man kan ju inte göra det.
Absolut.
Det är ju liksom först när man får avstånd, precis som han säger, Rilke.
Exakt.
Kloka mannen.
Precis, och det här med avstånd, det tycker jag är vackert och fint. Det finns ju den här, kommer du ihåg den här profeten av Cahill Gibran som man ofta läser på bröllop och så. Mm. Och där finns den här dikten, jag ska visa den för dig, som jag tycker är väldigt fin, som handlar om kärlek just och avstånd.
Ja.
Kan titta där.
Oj, det här har inte jag läst, för det är jättespännande. Mm. Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja. Låt den hellre vara likt ett öppet hav mellan era själars stränder. Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare. Ge varandra ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd. Sjung och dansa tillsammans och var glada, men låt var och en av er få vara ensam. Liksom strängarna på en luta är ensamma, även när de vibrerar av samma musik. Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar. Ty endast livets hand förmår rymma era hjärtan och stå vid varandras sida, men inte för nära. Ty templets pelare står åtskilda och eken och cypresserna växer inte i varandras skugga.
Ja. Det är ju någonting med det som är väldigt fint.
Just att inte, kärlek.
Ja. Att inte växa i varandras nej. Skugga. Mm. Drick inte ur samma bägare. Om man tänker, det är ju väldigt fint. För att, och det finns ju någonting med det där.
Mm.
Som är svårt. Men då undrar man så här, vad var det som gjorde att man blev så lätt klamrig? För att det handlar ju så mycket om just det här att klara av den här sortens frihet i kärlek. Att just våga bara stå sida vid sida och inte hålla på och hängas, liksom hänga på varandra.
Men tror du att man, alltså på något sätt så ger ju livet en lektion på något sätt. I levandet så blir man ju klokare.
Mm.
Kan man leva så där klokt som ung sökande? Vem kan det? Det måste ju vara en väldigt, väldigt tur om man hamnar i det.
Ja.
Men jag har liksom gått igenom två tuffa skilsmässor. Och samtidigt så kan jag känna, men hur skulle jag annars ha gjort? Alltså med mitt liv. Mitt liv. Jag var så ohel själv.
Mm.
Nej, som jag, den där unga kvinnan. Ja. Och sen är det ju väldigt, väldigt sorgligt när man gör många människor illa på vägen. Och det är fruktansvärt hårt. Och speciellt när man har barn och allting. Det är skilsmässor, det är ju jättesvårt tycker jag. Och jättesorgliga.
Mm.
Och samtidigt så kan jag titta tillbaka nu och se att gud vad jag är tacksam och glad på något sätt att jag fick gå igenom det där.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Hade jag, alltså jag vet inte vem jag hade varit. Det kan man ju inte spekulera om vem man hade varit. Man inte hade gått den vägen. Men jag kan känna att jag kanske inte hade något annat val. Går den här konstiga, krokiga vägen. Och den samtidigt har... Jag kan känna speciellt efter liksom min sista skilsmässa från mina yngsta två flickors pappa. Som var jättehård och där jag på något sätt hade kunnat... Jag kände att jag stod emellan ett vägval där bitterheten var en väg.
Mm.
Och jag var så sur, bitter och arg på hela skiten.
Mm.
Och var väldigt ensam och väldigt, väldigt ledsen. Sen var det som att jag fick fatt i liksom något ljus som drog mig åt en annan väg som hette liksom att... Hade du inte gått den här vägen så hade du aldrig hittat den här styrkan som du har idag. Och den styrkan jag fick fatt i, det var som om jag förstod att jag var tvungen att ha gått hela den här vägen för att bli en vuxen kvinna. För att bli, få fatt i den här styrkan. Jag var så stark så jag byggde mig ett hus. Liksom. Jag, hade så, jag fick fatt i en sån grundstyrka i mig.
Jag kan absolut relatera till det där. Och just den där känslan av att nu slog jag i botten.
Ja, precis.
Så här känns botten.
Mm.
Nu vet jag det. Mm. Och det finns ju någonting med den här vetskapen om hur en botten känns.
Mm. Mm.
Som man alltid bär med sig. Mm. Och som gör att man känner, okej, den jag bottnade, den gick att stå på. Jag gick inte sönder.
Och den kan man ju bara tacka på något sätt. Eller hur?
På något sätt kan man det. Va? Även om man vet att i den stunden någon hade sagt någonting sånt till en just då, så hade man förmodligen gett ens person.
Ja, ja, men för käften, jag tycker liksom
just då.
Är, ja.
Men det verkligen. Men det är ju någonting med kärlek och det här. Kärlek och den egna identiteten som är intressant. Jag minns, jag fick en sån här uppenbarhet, jag kommer ihåg när Halvar Björk säger i Höstsonaten. Mm. Han har då läst Liv Ullmann som spelar dottern. Det handlar ju om Ingrid Bergmans mammaroll också. Hon är dotter. Han har läst i hennes dagbok, säger han, hur hon skriver att inte förrän jag hittat någon som älskar mig som jag är vågar jag betrakta mig själv. Mm. Och det där gick rakt in i mig. Och jag tror att jag ofta har burit den förväntan, en sån förväntan av kärlek, att hjälp mig att bli mer mig.
Mm. Precis.
För att jag ska våga betrakta mig själv. Att det har funnits en sån förväntan att kärleken ska hjälpa mig i någon typ av själva acceptans. Och så har det liksom blivit lite av en cirkel. Mm. Eftersom å andra sidan då är det svårt att vara älskad om man inte har den självkärleken.
Ja, man har det, ja, precis. Mm. Nej, men jag sitter och tänker, liksom, jag tycker det är... Jag har på något sätt fastnat i det där. Hur skulle man annars ha gjort? Vem skulle jag annars ha varit? Mm. Ja, men jag tror att det beror på att jag också dealar med en sorts skuld. Jag kan känna en väldigt skuld. Halva mig är ett skuld och väldigt misslyckande över att inte ha kunnat vara kvar i de här äktenskapen. Ja. Att jag liksom har...
För vem jag inte känner du skuld för barnen. Då? För barnen? Bara barnen? Eller
ja,
även...
barnen, men mig själv kanske. Ja. Normen, samhället. Ja. Alltså... Man borde klara av.
Ja, absolut.
Men om jag ser mig som den som jag är och det som jag har gjort, och jag hade jag kunnat göra på något annat sätt. Liksom.
Nej, men samtidigt så tänker jag ibland så här, vad kan man göra när kärleken tar slut eller när kärleken av någon anledning går sönder så pass att det liksom inte går att få ihop det igen? Och fortsätta leva, det här är min tröst, och fortsätta leva i relationen då. Vilken sorts budskap skulle jag ge till mina barn?
Precis.
Jag kommer ihåg just hur jag i en sån här skilsmässovånda när min äldsta son bara var 3 år gammal och så. Att jag berättade det här för någon terapeut och hon sa att nej, jag tyckte att det var så hemskt att skilja mig just då. Han var bara 3 år och så vidare. Mm. Och då sa hon så just till mig att jag träffar massor av personer som säger: varför skilde sig inte mina föräldrar? Mm. Varför lät de mig leva kvar i den här kärlekslösa miljön?
Mm.
Att om du lever tillsammans med någon som du inte respekterar eller som du kanske är alldeles för arg på.
Eller där du inte respekterar dig själv.
Där du inte respekterar dig själv.
Det har hjälpt mig, känner jag, när jag har varit liksom ledsen. Eller inte funkat i livet. Att jag är en förebild. Gud vad jag älskar mina barn. Ja, men det där, alltså, kraften i den.
Mm.
I det ögat. Att jag är förebild till 3 flickor. Mm. Som jag känner. De kommer inte tacka mig för att jag inte mår bra.
Nej, men det är sant. I kärleken till sina barn så är det som att där finns de här sanningsljusen. Ja. Deras ögon är en sanningsljus. Ja. De är liksom som ett framkallningsbad.
Precis, och om jag lyfter mig lite över så... Nu kanske jag upprepar mig, men jag tycker verkligen det där. Att jag känner mig så tacksam och glad för det som jag har fått vara med om. Och nu ska jag läsa en grej.
Ja.
Som egentligen är en sång. Som Jacques har skrivit. Hur tung en handen ska bli. Och sorgen finns inuti. Hur matt en livslågans sken. Du tillhör mig. Hur trött en rösten ska bli. Och glömskan finns inuti. Hur svagt en pulsarna slår. Du tillhör mig. Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.
Vet du vad jag gillar med det där? Just att jag kan aldrig förlora dig.
Mm.
Det är att kärlek är ju liksom ett... Det är ett stort nu som man delar. Och det delar man. Jag tycker så illa om det där att man liksom förlorar en kärlek och att en kärlek försvinner och kommer aldrig åter. Så är det ju på sätt och vis. Men det man har delat har man delat.
Men det är det som är så fint, tycker jag.
Ja, exakt. Ja. Det kan...
Alltså, jag har varit med om dig. Alltså, kan jag aldrig förlora dig?
Nej, exakt. Och just jag apropå bitterheten som vi pratar om nu, så är det just att all kärlek, alla dagar som går med kärlek är en vinst.
Mm.
Hur det än går sen.
Mm.
Det är ju någonting i det som är en så trösterik tanke. Mm. Men känner du, att det här är ju en jättesvår fråga den här jag ska ställa dig, till dig nu. Men kan du känna att kärleken alltid har jobbat för dig?
Absolut. Förstår jag inte.
Men för det där är en lite läskig tanke ibland, tycker jag. Att det finns ju också någonting... Kärleken anser man ju alltid på ett sätt att det ska vara en god kraft. Och det är ju per definition en god kraft. Men det finns ju också någonting i kärlekens skugga som är ganska som kan vara ganska läskigt. Mm. Den får en att förlora sig själv.
Mm.
Den får en att tappa värdigheten emellanåt.
Verkligen. Den är ju inte för inte som kraft att den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg...
Eller hur?
100 år gammal, ja. Fortfarande är otroligt intressant. Och alla som pratar om den är liksom, och det är precis mitt liv.
Det är,
ja, det är ju. Och där är ju kärleken, alltså, bilden av kärleken. Det är väl det som många känner igen sig i, tror du det?
Jo, bilden av kärleken.
Och den är ond.
Men om man tänker nu har vi pratat lite om sådär hur det kan... Vad man hade för förväntningar när man var yngre om kärlek och hur det var man har skilt sig och hur man liksom undgår bitterheten. Men om man tänker på oss idag, vad förväntar man sig? Vad hoppas man om kärlek? Det satt jag och tänkte på.
Ja, vet att jag tror att jag är helt... Jag ska kämpa för att vara helt nollad.
Nollad?
Nej, men jag känner att jag har levt så mycket i drömmarnas värld och fantasins värld. Och... Nej, men inte, alltså, nollad kanske är ett konstigt ord, men jag vill inte ha en bild av hur det eventuellt, hur den ser ut. Jag tycker att, alltså, jag känner mer att jag vill lägga min kraft på mig. På mitt sanna jag. Vad det är, det låter ju jättepretentiöst.
Nej, jag tycker det låter jättespännande. Det här är att faktiskt inte ha en aning.
Ja. Det andra, allt det gör, alla andra tankar blir man ju besviken på.
Jag tänker så här, ska det ta så lång tid i ett liv innan man börjar liksom tänka på vad som faktiskt är?
Mm.
Att de här föreställningarna har tagit så himla lång tid att skaka av sig.
Mm.
Jag tänkte så här, vad ska det vara? Och så tänker jag, ja men okej, 7000 volt vet jag att Märta Tickanen skriver om i den här underbara boken. Vi har den här någonstans, Århundradets kärlekssaga.
Oh.
7000 volt. Och det är mycket att begära när åren går. Men då tänker jag att det måste i alla fall vara ibland som att luta sig, som Katarina Massetti skrev i någon bok, luta sig mot ett elstängsel emellanåt.
Ja, oh, okej. Okay.
Men också så tänker jag, kärlek, det här med vänskap, att kunna liksom ha en vänskap i kärleken. Det här att det finns någon i livet som är på min sida, som är sådär 100% på min sida. Och med det menar inte jag att man alltid måste säga, ja, du har rätt, du har rätt i allt.
Nej, jag förstår.
Utan i grunden alltid, jag är din försvarsadvokat i livet, vad som än händer. Det tycker jag att man kan förvänta sig av kärlek.
Det är stora förväntningar.
Det är
alltså.
Stora förväntningar, det är kanske det. Ja.
Jag slår bak ut på en gång och känner, jag vill inte ha de förebilden. Eller vad säger inte förebilden, var fel ord. Jag vill inte ha den bilden. Jag vill inte ha en bild av något elektriskt staket eller vad det är. Eller liksom.
Jag vill gå ut.
Eller, jag känner lite sådär som jag gör mer och mer i mitt yrke. så kan jag känna innan jag ska gå in i en tagning, mer som skådespelare tror jag, eller även som regissör kan känna det där, att det roligaste numera, det intressanta numera, det är att våga gå på en mark som jag ingen aning om vart den ska bära mig. Och att få mig själv ut i det där rummet där jag inte vet, där jag är, ja, man vet inte om bär eller brister eller liksom, ingen aning vad som kommer, men i det rummet så kommer det helt nya impulser. Jag blir öppen, jag möter öppenhet, och det kan jag känna att jag konkret arbetar med i mitt yrke. Och jag tror att jag vill ta med mig det in i livet.
Ja, jag vet inte vad som finns. När du säger sådär, så ja, men jag kan verkligen relatera till det. Jag kan förstå vad du menar, för jag tänker så här, okej, det är lite då, nu skriver jag en roman. Jag tycker inte om, jag menar, en del har ju hela storyn klar framför sig.
Mm.
De har liksom skrivit ett schema, så och så ska det vara, så och så ska hända.
Mm.
Jag tänker så här, ja, jag vet, de här personerna ska det vara. Den här riktningen ska de röra sig. Och sen har jag möjligen en väldigt luddig föreställning om något slut, men det slutet blir det aldrig.
Nej.
Det har aldrig blivit. Och då tänker jag precis som du säger, man kanske ska ha den föreställningen om kärlek också. Det blir vad det blir.
Man, det är i alla fall en bra bara snuttefilt att hålla sig i när det blåser. Jag vet inte. Men
vet du, en annan bild som jag fick av kärlek, det var när jag tog reda på det här, jag läste en bok om varför tycker människor om musik. Det är egentligen ganska konstigt. Man har ingen aning om egentligen vad är meningen med att, vad är meningen med att man går igång på musik?
Mm.
Och då läste jag en bok om hur liksom det där landar i hjärnan. Och då beskrev de det som att det är tre delar i huvudet på något sätt. Det är som ett enda mishmash i hjärnan liksom, med olika små elektroder var musiken finns. Och att det är tre delar som sammanfaller. Där musiken måste liksom på något sätt hitta en sorts gemensam nämnare. Och det var att å ena sidan så måste det vara känslan.
Mm.
Det får inte bara vara känslan, för då blir det kletigt och sentimentalt. Det måste också finnas intellekt.
Mm.
Men det får inte bara vara intellekt, för då är det sån här jobbig jazzlåt som liksom bara berör hjärnan, som man liksom inte, du vet. Det måste vara både känslan och intellekt, och det måste vara kropp. Det måste vara någonting som landar i din kropp.
Mm.
Antingen känner du uppfylld av en lugn, avspänd, eller börjar vippa med foten. Och många gånger tänker jag så här, ja, men det här är kärleken.
Mm.
Att hitta en musikalisk punkt där du har den här hjärnan, där du har känslan, där du har kroppen. Då börjar det svänga, då är det någonting som börjar, då är det någonting som händer.
Ja. Vad spännande.
Nu letar du någon, efter en sån.
Det finns en som jag tycker har det här. Kan vi inte göra om den här till liksom I will always love you? Man liksom älskar sig själv. Jag reagerar, jag kände, jag ångrar redan att jag satte på den här.
Nej, vet du, jag tycker att det var jättebra att du satte på den här. För jag känner att jag vill gärna så här säga emot någonting som vi pratade om tidigare.
Ja.
Det här med offer. Ja. Att det finns ju något offerskap i kärleken som jag har hållit på mycket med, som är ganska irriterande.
Mm.
Och som man lugnt kan lägga åt sidan.
Mm.
Men man kan aldrig komma ifrån en viss typ av sårbarhet.
Mm.
Man vill ju gärna göra det.
Mm.
Alltså, men just när man hör sånt här så känner man att den delen av kärleken måste ju någonstans finnas med ändå.
Mm. Den här.
Det här. Exakt nu. Den här.
Nej, vet du vad? Jag tänkte jag plötsligt att det var, nu tror jag det är dags för ett glas vin.
Absolut.
Vi får skåla
för
den här.
Hur tycker du, alltså när man pratar om kärlek, kan inte du känna att det finns någonting sådär, att man blir lite skär om kinderna och tycker att det finns något lite...
Lite skär om kinderna, jag har inte sagt ord. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är jättesvårt att prata om
kärlek.
Mm. Kul! Alltså det är ju också roligt. Det är ju liksom...
Det är roligt för att man blir skärrad. Det är någonting i det som är jätteläskigt och jätteviktigt.
Och någonstans tycker jag det är lite skönt att den där unga kärleken, den där förälskelsen, den där liksom psykotiska förälskelsen som man drabbades av, att den inte är en här, tycker jag, att den tillhör historien på något sätt, alltså att det är... Jag gillar att bli gammal, skål för det. Förstår vad jag menar?
Absolut.
Jag gillar det här att ha nu mer fötterna på jorden. Och lite... Jag kan inte riktigt förklara det, men det är en känsla av... Ett lugn som jag tycker om. Att känslorna inte... Jag tror att det är det. Att man inte blir liksom... Känslorna sveper iväg med en på något sätt.
Och det märkliga är att just när man känner att känslorna inte sveper iväg lika lätt med en... Då, det är först då som jag känner så här... Nu kan jag älska. Mm. Det låter ju jättepatetiskt och lite högmodigt.
Vi får väl vara det. Skål för det.
Skål.
Skål för en modig promenad, Helena.
Ja, det här var en mycket modig promenad.
Nu kommer mera Whitney.
Nej!
I'm Every Woman med Whitney Houston avslutar programserien Våra egna rum med Pernilla August och Helena von Zweiberg. Producent var Roger Dackegård och Våra egna rum görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.